Nu har vi kommit till Habakuk. Ja, Kerstin hade lite anmärkningar på namnet och jag vet faktiskt inte vad det betyder eller sådär. Jag har inte forskat i hans namn, men det kanske troligtvis var det väl ett vanligt namn på den här tiden. Habakuk, han levde någonstans 600 före Kristus. Jag tänkte jag skulle måla upp en liten karta här. Ska jag dra fram den här eller ser det bra? Du ska dra fram lite. Ganska många som nickade. Är det bättre här? Ja. Då kör vi på det. Här. Ja, det är någon slags landremsa här, tänkte jag. Det här är Medelhavet, det ser ni va? Ja, det är bra. Just det, jag behöver mer vatten. Vi har det här, jag flyttar på mig sen, kanske jag målar. Det här är en liten sjö som heter Genesarets sjö och från den så går Jordanfloden ner till Döda havet. Jag tänkte jag skulle visa var någonstans i världen han befann sig ungefär. Här nere har vi Egypten. Kanske inte syns jättetydligt, men det ska föreställa pyramider här. Så. Och här ungefär så ligger staden Jerusalem. På tiden då Habakuk levde så, alltså hela, från början så var hela det här landområdet här tillhörde Israel. Men när Habakuk lever så är det bara sydriket som är kvar. Det har delat sig tidigare. Blev lite oense och man delade upp sig i två delar. Och sen så gick det här, försvann det och så är det det som är kvar. Den rådande makten, det har de inte själva. Utan det är det assyriska riket. Jag skriver bara ett A här. De assyriska riket är ganska stort. Det är flera länder som de har under sig. Och Jerusalem då var en lydstad under Assyrien. Det är ett annat rike på väg in, eller kan man säga, och det är babyloniska riket. Som det är liksom i skiftet mellan assyriska riket och babyloniska riket. Här är Habakuk verksam. Andra profeter som är samtida med honom, det är profeten Jeremia, och det är en av de större profetböckerna vi har i Bibeln. Habakuk skiljer sig lite åt. I vanliga fall så kommer en profet med och talar till folket ifrån Gud och uppmanar folket att vända om till Herren. Göra saker eller varnar för saker. Nej, men sluta med avgudadyrkan eller det onda ni gör och så. Och vända om. Men Habakuk, han talar till Gud. Och han liksom ser allting runt omkring. Israel som folk har liksom på nytt vänt sig bort ifrån Gud och tillber andra gudar och det är andra saker som händer. Och assyrierna är ju har sitt sätt att kriga och ha för sig. Och babylonierna som kommer, de är liksom ännu värre och gör fler onda saker. Och Habakuk, han undrar, men Gud, hur länge ska jag få se den här ondskan? Varför gör du ingenting? Den här boken på tre kapitel får vi följa med i det här samtalet. Då Habakuk undrar, ser du inte vad som pågår? Hur länge kan du som är Gud se all denna ondska och allt det som händer? Varför svarar du inte, var är du Gud? Och Gud svarar med att säga att ja, men jag låter babylonierna straffa det onda som är här. Och då blir Habakkuk, han bara, är du inte klok, Gud? Ska babylonierna, de är ju ännu värre, ska de komma och vad håller du på med? Och Gud, ja men då svarar Gud ungefär så här att ja men de, nu är det så, men de, deras ondska, deras orättvisor, jag ser det också, det kommer inte heller, jag kommer inte låta det vara, utan de kommer också få stå för det de har gjort och de kommer också få ja, deras makt kommer inte heller vara för evigt liksom. Och boken slutar med liksom att Habakkuk ber för världen, för hur den ser ut. Och i slutet av sin bön, så trots att skördarna är dåliga, trots att det är dåliga tider, att det är så mycket ondska, så tackar han Gud för vem Gud är. Och att Gud på något sätt är större, att Gud ändå har en plan och att han ändå finns där på något sätt. Och vi som finns här nu, vi vet i historien att det kom ett annat rike här. Och nu kan man ju tro att det börjar på C här. Men det börjar på P. Det persiska riket som kommer att ta över. Och efter ungefär 600 år efter Habakkuk, då kom Jesus. Ja, jag glömde säga att babylonierna, de hade skövlat Jerusalem och templet var nere. Alltså allt var liksom slut. Men perserna, babylonierna hade också tagit, alltså deras krigsstrategi var att flytta runt folk. Så när de var i något land här, nej, men då fick de människorna flytta ner hit, och så de människorna som bodde här, de fick flytta, så de flyttade runt folk. De tänkte liksom att ja, men då kommer, om de inte är samlade på sina ställen, är bland folk som de känner, som man pratar samma språk med, nej, men då blir det inget uppror, då är det lugnt för oss, för våran stormakt, då kan vi fortsätta. De hade en sån strategi. Men sen kom ju perserna. Och perserna, de lät folk börja flytta hem igen. Och den persiska kungen här lät, ja, men vi har Esra och Nehemja. De flyttade hem till Jerusalem för att bygga upp stadsmuren, bygga upp templet igen. Så det Habakkuk fick höra att Gud har en plan, Gud finns där. Det hände också sen. Inte under Habakkuks livstid. Men vi ser tillbaka på historien och ser att ja. Och här så, när templet invigdes på nytt, så förnyades liksom förbundet mellan Gud och Israels folk. De som fanns kvar. När jag liksom läste Habakkuk igenom första gången inför den här dagen, jag blev så tagen och gripen av den texten. För det kändes precis som att den kunde lika gärna varit skriven idag, liksom i våran tid. Jag ska ta och läsa lite ifrån den här. The Message heter den. Det är en parafras på Bibeln. Så här står det i början. Och det är Habakkuk som vänder sig till Gud. Gud, hur länge måste jag ropa på hjälp innan du lyssnar? Hur många hjälp, polis, mördare ska jag skrika innan du kommer och rädda mig? Varför tvingar du mig att se så mycket ondska, uppleva så mycket elände dag ut och dag in? Våldsamma utbrott av laglöshet, bråk och slagsmål överallt. Lag och ordning ligger i ruiner. Rättvisan är ett skämt. Det onda håller det goda på halster och har ställt rättvisan på huvudet. Ja, vad ser vi idag? Det är olika politiska maktspel. Vi har all människohandel. Gängkriminaliteten. Droger. Mobbing. Våld. Ja, vi kan också ställa oss frågan, var är du, Gud? Hur länge ska ondskan få fritt spel, Gud? Eller spelrum, menar jag. Och i veckan här så skickade du, Kerstin, en bild till mig på som blev så talande. Det är en man som sitter på en parkbänk och pratar med Jesus. Vi kan få upp den bilden här. Och så frågar mannen, så här, ja, så varför tillåter du saker som krig, lidande, sjukdomar och brottslighet, hemlöshet etc.? Ja, att få finnas i världen. Då svarar Jesus. Ja, men intressant att du skulle ta upp det. Jag skulle precis säga samma fråga till dig. Ganska talande. Jag tycker om också att det är just Jesus som sitter där, för jag tänker att Jesus är också en av de här sakerna som Gud har sänt och gjort som ett som hjälp i det här, eller visa att ja, men jag finns här. Någonting han gör emot ondskan liksom. Ska läsa en till, några till versar ifrån Habakkuk här. Efter att Habakkuk igen ifrågasatte Gud lite, men vad ska du sen, ska du straffa ondskan med ännu mer ondska, vad håller du på med? Då svarar Gud så här, ja men skriv så här, skriv ner det du ser, texta det med stora bokstäver så att det kan läsas i farten. Budskapet i dessa syner vittnar och pekar ut vad som komma skall. Det kommer obönhörligen. Här finns inga lögner. Verkar det dröja, så vänta bara. Det är på gång. När tiden är mogen, händer det. Gud har liksom ett annat perspektiv än vad vi har. Och ibland så får vi, eller det måste vi få förtrösta på. Att Gud, han finns här. Han lämnar inte sin skapelse i sticket. Trots att vi med det perspektiv vi har kan tycka att det ser ut så. Vi ska ju fira nattvard tillsammans här strax. Och det, nattvarden är ju liksom en av de här svaren som Gud ändå liksom har gett på den här frågan om ondskan på något sätt. Att Jesus tog all vår synd och skuld, hela världens synd och skuld på sig. Liksom dog istället för oss. Och eftersom Jesus också är Gud så uppstår han på tredje dagen. Och erbjuder oss sin förlåtelse, sin nåd. Och som Kerstin sa, allt det här som Gud erbjuder, det är gratis. Och ibland så står vi så här som Simon gjorde. Upptagna av vad det nu kan vara. Någonting annat än att än det vi kanske innerst inne längtar efter. Den här vilan och friden och trösten som Gud erbjuder. Men Gud är ju här. Även om vi kanske inte ser, eller det kanske tycks som att vi är överhopade av allt mörker och allt det som händer runt omkring i världen eller i mitt liv i mer närhet, så finns fortfarande de här gåvorna här. Och om vi fortsätter söka, om vi vill hitta det, så kommer vi finna det. Därför att Gud finns här. Han är inte frånvarande. Han har inte glömt bort oss. Och i nattvarden blir det så tydligt också. Vi får ta emot någonting i våran kropp. Om vi vill det. Så får vi ta emot de här gåvorna. Tack, Lorenz. Den brukar jag. Ja, tack. Hittar du den? Lorenz brukar vara med mig på småbarnsången. Och då berättar jag bibelberättelser med såna här figurer. Så han vet ju att det är jag som ska ha dem. Därför tror jag att han gav mig den nu. Trots att körsbärsträden inte blommar och smultronen inte mognar, trots att äpplena är fulla av mask och veteåkrarna ligger kala, trots att fårstallarna står tomma och fäbodarna är fälösa, sjunger jag lovsånger av glädje till Gud. Jag jublar av glädje inför min frälsningsgud. Jag litar på att Guds styre segrar. Jag fattar mod och samlar styrka. Jag löper kvickt som en hjort. Jag känner mig som bergens kung. Precis som Habakkuk så någonstans inser att ja, men trots att världen ser ut som den gör så är Gud fortfarande densamma, och Gud är den som har makt att ingripa, och han har planen, det kommer bli något annat. Det kommer bli, alltså ondskan kommer få sin dom en dag. Och det är därför han väljer att lovprisa Gud och lovsjunga honom. Och det får vi också göra. För att Gud är ju fortfarande den han är, trots hur vi har det. Och det gör någonting med en. Det gör någonting med mig när jag slutar liksom älta mig i det som jag kanske tycker är jobbigt och finns runt omkring mig. Och istället bara, men Gud, du är den du är. Tack för allt det du har gjort för vår värld. För mig personligen. Då händer någonting i mig. Och jag kan få ta emot de här gåvorna som Gud erbjuder. Vi ber. Tack gode Gud för att du är en närvarande Gud. Och för att du inte har gett upp om den här världen eller om oss. Tack för din nåd och din kärlek och ditt tålamod. Och tack för att du har allt i din hand. Hjälp oss att tro det och hjälp oss att lita på det. Amen.